Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Early Investor av Michael W. ZISA är en introduktionsbok i privatekonomi och investering skriven främst för tonåringar och unga vuxna. Boken utgår från en enkel men viktig utgångspunkt, att den som börjar spara och investera tidigt får mer tid att låta avkastning och ränta på ränta verka. Den behandlar därför inte bara aktier, utan också de vardagsbeslut som måste komma före investeringar, som budget, sparvanor och förståelse för risk. ZISA presenterar grunddrag i aktier, utdelningar, fonder, ETF-er och obligationer, samt kontotyper för långsiktigt pensionssparande i USA, exempelvis ROT IRA och 401k. Det betyder att vissa konkreta kontodetaljer inte kan överföras direkt till svenska förhållanden, där ISK, kapitalförsäkring och tjänstepension är vanligare. Däremot är kärnprinciperna relevanta även här. Bokens syfte är att göra ett ämne som ofta upplevs tekniskt begripligt. Och att ge yngre läsare ett ramverk för att fatta genomtänkta ekonomiska beslut innan vanorna har hunnit bli svåra att ändra. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, tid som tillgång och varför ränta på ränta står i centrum. Bokens mest grundläggande idé är att en ung sparare har en resurs som inte går att köpa senare, nämligen tid. Ränta på ränta innebär att avkastning kan ge ny avkastning så att kapitalets tillväxt över många år inte blir linjär. ZISA använder denna princip för att förklara varför även relativt små, återkommande belopp kan få betydelse när sparhorisonten är lång. Poängen är inte att lova snabba resultat utan att visa sambandet mellan starttidpunkt, regelbundenhet och långsiktighet. För en svensk läsare är resonemanget lätt att översätta till vardagen. Den som avsätter en del av inkomster från sommarjobb, studiebidrag eller sitt första heltidsjobb bygger både kapital och vana. Värdet ligger också i att tid kan mildra effekten av tillfälliga marknadsnedgångar förutsatt att sparandet är långsiktigt och placerat med rimlig riskspridning. Samtidigt kräver principen realism. Avkastning varierar, inflation minskar pengars köpkraft och investeringar kan falla i värde. Boken använder alltså ränta på ränta som ett argument för tidigt och disciplinerat agerande, inte som en garanti för rikedom. Det är en särskilt relevant ingång för unga eftersom den flyttar fokus från att hitta den perfekta investeringen till att påbörja en hållbar process. För det andra, budgeten som förutsättning för att kunna investera. The Early Investor behandlar personlig ekonomi som grunden under varje investering. ZISA lyfter vikten av att skapa och hantera en budget, vilket innebär att först få en tydlig bild av inkomster, nödvändiga utgifter, valfria utgifter och möjligt sparutrymme. Detta är en viktig avgränsning. Att köpa värdepapper utan kontroll över vardagsekonomin kan leda till att man behöver sälja vid fel tidpunkt eller att man tar onödiga lån för vanliga utgifter. Bokens praktiska logik är att investeringar bör finansieras av ett överskott, inte av pengar som snart behövs till hyra, utbildning, mat eller oförutsedda kostnader. För unga vuxna kan detta vara särskilt betydelsefullt eftersom ekonomin ofta förändras snabbt mellan studier, extrajobb och första anställningen. En budget gör det möjligt att skilja kortsiktiga mål från långsiktigt sparande. Den hjälper också läsaren att se hur små återkommande utgifter påverkar möjligheten att spara regelbundet. I en svensk kontext kan man läsa detta som ett argument för att först bygga ordning i sin ekonomi och så sedan välja sparform utifrån tidshorisont. Pengar som behövs snart bör normalt inte utsättas för aktiemarknadens svängningar. Boken gör därmed investering till en del av ekonomiskt ansvar snarare än en fristående aktivitet för den som redan har mycket pengar. För det tredje, aktier, utdelningar. Fonder och ETF är som olika sätt att äga marknaden. ZISA introducerar flera vanliga investeringsalternativ, aktier och aktieutdelningar, fonder, ETF-er och obligationer. Den viktiga lärdomen är att dessa instrument fyller olika roller och har olika egenskaper. En aktie innebär ägande i ett enskilt företag, vilket kan ge både uppgång och utdelning, men också koncentrerad risk. Utdelningar beskrivs som en möjlig del av den långsiktiga avkastningen, inte som en ersättning för att bedöma risk, värdering eller bolagets kvalitet. Fonder och börshandlade fonder, ETF-er, lyfts som sätt att få exponering mot många innehav istället för att vara beroende av ett enda företag. Det gör dem pedagogiskt användbara för nybörjare, eftersom de illustrerar diversifiering i praktiken. Obligationer tas upp som ytterligare en tillgångstyp med andra risker och avkastningsmönster än aktier. Bokens styrka här är bredden på introduktionen. Den låser inte fast läsaren vid idén att framgångsrikt sparande alltid betyder att välja enskilda aktier. För svenska läsare är produktnamn och skatteregler delvis annorlunda, men skillnaden mellan direktägda aktier, breda fonder och ränteplaceringar är densamma. Avsnittets centrala resonemang är att investeraren bör förstå vad den äger, hur avkastningen kan uppstå och vilka risker som följer. Kunskap om instrumenten kommer före beslutet att köpa dem. För det fjärde, riskspridning och tillgångsfördelning som skydd mot ensidiga beslut. Boken tar upp tillgångsfördelning och diversifiering som verktyg för riskhantering. Diversifiering innebär att inte lägga hela kapitalet i ett enda bolag, en enda bransch eller en enda typ av placering. Tillgångsfördelning handlar på en övergripande nivå om balansen mellan exempelvis aktier och obligationer. Tillsammans gör principerna det möjligt att bygga en portfölj där ett enskilt negativt utfall inte behöver avgöra hela resultatet. För den oerfarna investeraren är detta en viktig motvikt till frestelsen att välja det som nyligen stigit mest eller det som diskuteras mest i sociala medier. En investering kan vara populär och ändå vara olämplig som enda innehav. Sisas upplägg pekar istället mot att risk bör ses i relation till mål, tidshorisont och behovet av pengarna. Den som sparar till något inom kort tid har ett annat utrymme för svängningar än den som sparar för flera decennier framåt. Detta är också ett område där boken behöver läsas som en introduktion, inte som personlig rådgivning. En lämplig fördelning beror på individens ekonomi och förutsättningar. Men den bestående lärdomen är tydlig. Riskspridning är inte ett sätt att eliminera all risk, utan ett sätt att undvika att ett enda misstag eller en enskild marknadshändelse får allt för stora konsekvenser. Slutligen. Investeringskonton och familjens roll i tidig ekonomisk fostran. The Early Investor går från teori till genomförande genom att behandla hur och var man öppnar ett investeringskonto. Den tar även upp amerikanska pensionslösningar som Roth IRA, traditionell IRA, 401k och SEP IRA. Dessa konton är knutna till USA:s skatte- och pensionssystem och ska därför inte läsas som direkta instruktioner för någon i Sverige. Här behöver läsaren istället undersöka svenska alternativ och förstå villkoren för exempelvis investeringssparkonto, kapitalförsäkring, fondkonto och tjänstepension. Det mer allmängiltiga budskapet är att kontoval, avgifter, tillgång till olika placeringar och skatteregler påverkar det långsiktiga utfallet. Att öppna ett konto är inte bara en administrativ detalj utan steget som omvandlar en sparidé till en faktisk rutin. För en yngre läsare kan det också innebära att lära sig vilka krav som gäller för ålder, identifiering och vårdnadshavares medverkan. Boken har dessutom ett avsnitt om hur föräldrar kan lära barn att spara, investera och ta ekonomiskt ansvar. Det breddar perspektivet från individuella placeringsval till ekonomisk fostran. Samtal om pengar, enkla budgetvanor och ett långsiktigt synsätt kan enligt bokens upplägg börja långt före den första aktieaffären. Denna familjeinriktning skiljer den från många investeringsböcker som förutsätter en vuxen läsare med etablerad ekonomi, sammanfattningsvis. The Early Investor passar främst tonåringar, studenter, unga vuxna och föräldrar som vill skapa en första, sammanhängande förståelse för sparande och investeringar. Den kan också fungera för vuxna nybörjare som vill ha en lättillgänglig genomgång innan de går vidare till mer specialiserade böcker om portföljteori, värdering eller pension. Den praktiska nyttan ligger i ordningen mellan idéerna. Läsaren uppmanas först att förstå sin vardagsekonomi och sitt sparutrymme, sedan ränta på ränta. Risk och olika placeringsformer. Och först därefter själva kontot och investeringsbeslutet. Boken skiljer sig från många titlar om aktiemarknaden genom att inte begränsa sig till aktival eller kortsiktig marknadstajmning. Den placerar budgetering, sparvanor, diversifiering och familjens ekonomiska lärande i samma ram. Det gör den särskilt relevant för en målgrupp som ännu inte har byggt upp vare sig kapital eller ekonomiska rutiner. Dess amerikanska exempel på pensionskonton är en begränsning för svenska läsare och de konkreta reglerna bör inte användas utan lokal kontroll. Men de illustrerar en större princip att skatter, kontostruktur och tidshorisont är delar av investeringsbeslutet. Som introduktion utmärker sig boken genom sin tydliga målgrupp och sin breda grundsyn. Den ger inte en genväg till förmögenhet, men den förklarar varför tidig start, regelbundet sparande och riskspridning kan vara mer hållbara byggstenar än jakt på snabba vinster. Om du vill stödja Michael W. Sisa, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!